Men någon måste ändå vara ansvarig, hör man titt som tätt. Eller, människor måste hållas ansvariga för sina handlingar. Vad är det som gör att vi så gärna vill ställa någon till svars? Och är det så bra egentligen?
Jag kan verkligen få impulsen att ställa mig upp och vråla, bura in honom. Eller, hon måste avgå från sin post. Men jag brukar hinna lugna mig innan jag skriver något på Facebook eller gör något annat överilat. Som nästa steg brukar jag bli mer nyanserad och kan ibland förstå den som har gjort fel. Men det innebär ju inte att jag försvarar eller håller med bara för att jag inte vill ställa någon vid skampålen. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Så, då var vi tillbaka, Anna. Fyller på lite här.
Världens bästa ljud. En annan grej, jag måste ju, förra avsnittet så öppnade jag med en liten berättelse om min termos. Jag kan öppna med en ny berättelse om min termos.
Ja.
Nu här, jag har ju min termos hemma också, så jag är inte bara en kursprepper som du kallar mig sist, utan jag är även en in-house prepper. Och när man då sitter i möte, gärna då någon videomöte med flera personer, och man häller upp ur sin termos i en kopp, då brukar jag alltid sitta och tänka så här: nu kanske någon tror att jag är på toaletten. Men det gör jag inte. Jag skulle aldrig gå på toaletten under ett telefonmöte.
Hör ni det nu, alla som har telefonmöten med Anna?
Precis, om det låter så där, då är det faktiskt bara jag som häller upp. Jag och min termos är fram igen.
Ja, men det är ett bra sätt. Det kan vi ha som tradition här i podden. Inleda med en liten termosanekdot.
Ja, precis. Jag har ju så många.
Ja, jag menar det.
Nej, men alltså i dessa tider så känns det lite som att saker går lite långsammare för de av oss som kanske inte då jobbar inom vården. Och man hinner tänka, och jag har nog blivit lite mer lättroad. Så jag tänker att en sån här termosanekdot kanske inte hade fått mig att skratta riktigt lika högt för några månader sedan. Vad vet jag?
Nej.
Vad tror du?
Nej, men det är ju underbart om corona har lett till att vi blir mer lättroade. Det är ju fantastiskt.
Mm.
Ja, nej, men jag skriver under på det också. Apropå vi pratade om då, sist vi poddade upp så pratade vi om good vibes och skapa positiva känslor. Jag har nog aldrig haft så mycket positiva känslor som den här våren. Alltså konstigt nog, men det beror väl på att tempot är lite långsammare eller rejält mycket långsammare. Det kunde vi också konstatera i det avsnittet att ett sätt är ju att dra ner på stressnivån. Och så har det varit för just mig, medan jag vet att för väldigt många andra så har det här ökat stressen däremot, just för att man inte har så mycket att göra.
Jag skrev en grej på i mitt nyhetsbrev, och sen la jag också upp det på Känslosmarts Facebook-sida. Det här med att vi har, just nu så finns det lika många perspektiv på det som händer som det finns människor. Och somliga upplever det som väldigt jobbigt, andra har inte upplevt det som så jobbigt, kanske till och med att det har hänt massa bra grejer som en konsekvens av det som har hänt. Och att vi har olika upplevelser och att alla har rätt till sin upplevelse av det som händer. Det är inte så att jag inte har rätt till min upplevelse bara för att det finns människor som har andra upplevelser.
Nej, men det tror jag är en viktig lärdom som vi verkligen behöver prata mer om, eftersom det här påverkar oss alla, kan man väl säga, men i väldigt hög eller väldigt olika utsträckning.
Och det här är ju inte det första som påverkar människor på olika sätt, utan det är ju väldigt många saker som är ett faktum eller har varit faktum som påverkar människor på olika sätt.
Mm. Allt hela tiden är det ju så. Det är ju egentligen i sig inte förändrat. Men att nu har vi ett namn på någonting som vi globalt alla förhåller oss till på olika sätt. Så det gör ju att det faktiskt, man kan ju välja att se det som att det är ett tillfälle, en möjlighet att faktiskt belysa det. Att alla har sin upplevelse och att det måste få ha det också. Ja. Men idag vill ju du prata om det här med att ställa till svars.
Mm.
Kan inte du berätta, vad var det som var din impuls till att liksom vilja göra ett avsnitt om det?
Jo, men det var väl egentligen också, jag är väldigt, väldigt intresserad av det här liksom flockbeteendet som vi människor ägnar oss åt. Vi hade ju ett avsnitt som handlade om egot för några avsnitt sen. Och det här med att allt, att vilja ha, leva i den här liksom polariserade verkligheten när saker är antingen bra eller dåliga, det är upp eller ner, det här är svart eller vitt, att vi har en kultur av att det finns liksom två läger av allting. Det finns liksom en, det finns alltid ett streck i sanden, och då får man välja liksom vilken sida vill man stå. Och ju mer jag har liksom jobbat med mig själv och läst och utforskat, desto mer har jag landat i att en viktig del av att slita sig loss liksom ur det här egogreppet, det är att ge sig själv en möjlighet att få röra sig i nyanser. Att det här kan vara bra och dåligt. Min upplevelse kan vara så här och din upplevelse kan vara så här. Och att det sällan finns rätt och fel, utan det finns liksom olika upplevelser i situationer. Och även om någonting är fel, ett beteende är fel, så finns det ju alltid liksom någon typ av orsak eller anledning i botten. Och att den kan få finnas där utan att handlingen för den skull blir okej. Men att vi behöver kunna föra den typen av samtal. Men så under corona nu då, så har det blivit väldigt... Jag såg någon intervju där en journalist sa något i stil med: ja, men om den här strategin inte funkar, vem är det som ska hållas ansvarig? Och jag tänkte att liksom, men det... Vad spelar det för roll egentligen nu? Och vad kommer det spela för roll sen? Och tror vi att den personen som vi då bestämmer är den vi håller ansvarig, skulle den göra annorlunda bara för att den nu vet att den ska hållas ansvarig? Jag tänker att man gör väl liksom sitt bästa om man är statsminister eller förskollärare eller lärare eller läkare ändå. Det här med att hela tiden liksom ha det här, du ska hållas ansvarig. Jag tror inte att det liksom gör någonting bra för vår inspiration och vår kreativitet. Man ska ju ta ett ansvar, man kan känna att man har ett ansvar. Men att leva under det här hotet, att ställas till svars, tror jag blir en väldigt destruktiv kraft.
Mm. Jo, men det måste ju skapa liksom rädsla för att våga ta det där ansvaret. Så, jag menar, om man arbetar politiskt, om man är politiker, så har det ju verkligen en möjlighet att liksom ta ansvar för saker som, jag menar, som jag då som inte är politiskt aktiv slipper undan, så att säga. Mm. Men om jag då känner mig hotad, du har ju verkligen rätt i det alltså. Och det menar du, det är liksom en kultur vi har nu där vi är ute liksom och fiskar efter att få ställa människor till svars och kräva att vi behöver någon på skampålen om någonting går tokigt.
Ja, jag tänker att det är överhuvudtaget i västvärlden, så är ju det så som vi har riggat vårt samhälle.
Mm.
I väldigt stor utsträckning.
Varför har vi gjort det då, tror du? Vad är det som har lett oss hit?
Alltså, man skulle ju kunna titta på det här neuroperspektivet då, att vi är väldigt rädda för att göra fel, och vi är väldigt rädda att hamna i skam, och att vi är väldigt snabba att projicera våra egna jobbiga känslor på andra. Så oförmågan att vara i den här obekväma känslan av till exempel ovisshet, tror jag leder oss till att försöka hitta någon vars fel det här är. Det tänker jag skulle kunna vara liksom en neuroförklaring. Hur tänker du?
Nej, men jag är helt inne på den linjen, absolut. Och den här liksom lösningsfokuserade hjärnan. Nu är jag redan där i tanken. Men hur kan vi träna oss mer i att hantera ovisshet? För det är ofta, alltså jag tror att man kan koka ner att det ofta att det är den upplevelsen som vi inte riktigt klarar av. Vi är inte riktigt konstruerade för att klara av den. Men att vi visst har förmågan att träna upp det. Att kunna hålla det lite till. Det är jag helt övertygad om. Men att få liksom det upp på en agenda på en samhällsnivå, och få liksom både från politiker och beslutsfattare och mediehåll och den breda massan, det är ju ett gigantiskt liksom värderingsarbete som behöver göras.
Och men
som
är jätteviktigt, tänker jag. Om man ska tänka liksom rent konkret, så är det ju mindfulness och meditation, tänker jag, som är...
Verktyg.
Verktyg för att träna sin hjärna till en större förmåga till fokus.
Mm.
Att, jag brukar ju prata om det här med liksom att man kan se hundar och hundägare. Och sen jag själv skaffade hund så inser jag att man ser på ganska långt håll. Liksom, men vem är det som egentligen liksom leder den här relationen? Och det är inte så att det är fler hundägare som leder sina hundar än tvärtom. Snarare är det liksom hundarna som bestämmer så. Och jag tänker det likadant med oss i egenskap av hjärnägare. Mm. Det är inte nödvändigtvis vi då som medvetna varelser som använder våra hjärnor. Utan det är hjärnan som liksom sitter vid ratten och så bara hänger vi med liksom.
Mm. Springer på impulserna och skickar ut liksom.
Vi ska ställas till svars.
Mm.
Det är liksom...
Ja, men för det var lite det jag var inne på i min inledning här. Att jag verkligen kan känna igen den här impulsen.
Ja, drar igång liksom.
Ja. Mm. Ja, men det var ju på nyheterna här nu om något våldsbrott så här, som rapporteras om en hel del. Och jag bara kände hur det började koka i hela kroppen. Vad har den här människan gjort liksom? Han måste buras in. Han, för all evig framtid liksom. Och den här impulsen som är, liksom, den är ju verkligen där. Och den måste ju vara liksom inbyggd i de allra flesta av oss. Eller i oss som art, som människa så.
Och jag tänker men att sen den när man liksom, finnas där.
Ja.
Men att den, och att den är ju jätteviktig. Den är tydligen en viktig signal. Men vi kan ju liksom inte stanna i det. Nej. Vi behöver ju liksom kunna ta flera perspektiv. Och att klara av att vara lösningsorienterade. Mm. Och att tänka framåt. Samtidigt som vi liksom åtgärdar det problemet som finns här och nu. Jag tänker, vi har ju den här, nu avbröt jag dig, förlåt.
Men nej, men det är
bara värsta så här. Ja, nu har vi den här sexköpsdebatten också som kom väldigt mycket på tapeten i och med att Paolo Roberto då haffades för sexköp. Och även det här, var det kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka? Nu ska inte jag vara så specifik om jag inte var säker, men det var en politiker på västkusten i alla fall.
Mm.
Som åkte fast. Och jag tänker att så där jag hamnar är att, ja men okej. Det är klart att vi ska liksom lagföra och det är jättebra att man tar det här på allvar, att man utreder brotten. Men det finns ju också en anledning till varför män i en sån stor utsträckning köper sex. Och inte minst då av kvinnor som de inser befinner sig på en fruktansvärt utsatt plats. Och jag tror inte att den anledningen är så enkel som att ja, men de har bara dålig impulskontroll. Eller de behöver hållas ansvariga för sina handlingar. Jag tänker att de kanske inte har fått med sig någonting. Det är någonting som saknas för att de ska ha förmågan att ta ansvar för sina handlingar i de lägena. Mm. Det är inte så att vi inte ska hålla dem ansvariga.
Och då
de
menar
är vuxna.
Du i stopp, alltså innan de begår de här handlingarna till och med. Att de kan stoppa sin impuls att gå och köpa sex av en utsatt kvinna. Eller menar du det här att ta ansvar efteråt?
Nej, men jag tänker inför själva brottet.
Just det.
Så. Mm. Så att, men det är väl liksom både också.
Mm.
Att av någon anledning då så finns de förutsättningarna inte. Eller att man liksom lyckas avskärma sig. Att man är så avskärmad ifrån det här med liksom kvinnosynen är så bristfällig att man inte ens kanske ser de här. Eller liksom en kultur också. Att man tänker att ja, men kvinnor från fattiga länder är liksom inte riktigt människor.
Nej, de är avhumaniserade,
ja.
att man har blivit känslokall. Det finns ingen empati och medkänsla där. Den är,
och det är inte
helt
så att
avtrubbade.
Man föds och så bara blir man sån.
Nej.
Utan det är ju en process.
Mm.
Och den processen tänker jag att vi skulle ha nytta av att vara nyfikna på.
Mm. Verkligen, för det är ju där vi kan göra någonting. Det är liksom, ja, vi har ju vårt rättssystem som tar hand om de som har begått den här typen av brott. Eller brott överhuvudtaget.
Mm.
Men... det är det här förebyggande, att titta på orsaken. Och det är klart att det bedrivs forskning och det händer saker där. Men det ligger ju väldigt långt efter liksom, den kultur vi har skapat där. Vi försöker liksom haffa bovarna, bura in dem och sen kommer de ut igen. I bästa fall så har det hänt någonting under resans gång.
Ja, och sen att vi haffar bovar. Vi får syn på någon som har liksom en hög profil person. Vi tapetserar hela stan med liksom hur hemsk den här personen är. Gör vårt bästa för att liksom ödelägga den personens liv. Samtidigt då, och vi känner att vi gör något gott då genom att kollektivt straffa den här individen. Samtidigt som vi vet att en av 10 svenska män har köpt sex någon gång under sitt liv.
Är det så?
Ja.
Oj.
Så det är ju liksom en fruktansvärd, vilken siffra liksom.
Oj, oj, oj.
Så att jag tänker att om den kraftsamlingen, den känslomässiga kraftsamlingen som vi använder för att straffa en individ, samtidigt som det finns liksom hur många andra som helst som gör samma sak.
Men då är det ju någon flera man känner.
Ja, ja. Så, och då tänker jag att då blir det lite skevt. Att det kommer inte lösa någonting. För att men det var ju en vecka efter att Paolo Roberto åkte fast, så åkte ju den här andra högprofilerade västkustpolitiken fast. Och så hade det här med att men vi hänger ut någon och ser till att den personen blir så skammad att vi stoppar ner
dem liksom i latrin. Ingen någonsin mer våga göra om det.
Det vara avskräckande. Nej.
Nej.
Och jag tänker då att hade det varit så att den här mannen på västkusten hade kunnat fatta ett annat beslut utifrån sina förutsättningar, så tänker jag att då hade han nog gjort det.
Mm.
Eller så är han på en sån plats där han känner att jag står över allting, så ingenting kan röra mig. Och då är det också liksom, hur hamnar man där? Och hur ser vi till att människor inte hamnar där? Mm. Vad är det för kultur vi har skapat när människor tänker att det där är ett okej sätt att bete sig? När det liksom inte slår in några spärrar.
Mm.
Det är som att, alltså, jag skulle aldrig få för mig att sparka på en hund.
Nej.
Jag skulle inte få för mig det. För att jag har växt upp på det sättet jag har gjort. Men hade jag växt upp på ett annat sätt, då kanske det var liksom det mest självklara. Men jag ville att den skulle flytta sig, så jag sparkar på den.
Mm.
Så det...
Nej, men här är det ju, alltså jag tänker, det finns ju en väldigt stark växande compassion-rörelse i världen som härstammar österifrån. I hög utsträckning, inte enbart, men liksom begreppet compassion används ju mycket inom österländsk, liksom inom meditationsformer och allt där. Och jag tänker att det är ju verkligen, det har vi också pratat om tidigare, men det är ju ett sätt att odla den här medkänslan med sig själv och med andra. Det är ju verkligen en väg att gå. Tappade jag tråden vart jag ville ta vägen med det. Men det är ju ett långsiktigt, det löser ju ingenting nu hos de män då, oftast, som går och köper sex av utsatta kvinnor. Utan det är ju som du är inne på, vi behöver liksom våga titta på det här, prata om det här. Och
det är inte bara så att det är kvinnor som säljer sex, utan det är även män som säljer sex, berättade min man. Mm. Och jag bara, va? Och då frågade jag sig, men vilka är det som köper sex av män då? Nej, det var ju andra män.
Mm.
Så att det är ju inte så att...
Det finns ju kvinnor också som gör det. Men
det är en väldigt liten del tydligen då. Ja, men det kände inte jag till.
Nej.
Mm.
Jo då, det finns det ju förstås.
Och då är vi tillbaka i det här, eller jag hamnar ju tillbaka i det här. Vad är det vi liksom inte ger våra pojkar under uppväxten? Vad är det vi liksom inte förmår oss att... Eller klarar av att se att de behöver...
Mm.
Och jag tänker att vi behöver klara att hålla de perspektiven samtidigt. Hur löser vi det som är nu? Samtidigt som hur jobbar vi med det här långsiktigt? Och jag tänker att bara det här med att hamna i det här liksom straffa till varje pris, kasta ut någon liksom från 10:e våningen och sen liksom låta liksom vilddjuren äta upp resterna. Det är ju liksom inte någonting som löser det här långsiktiga.
Verkligen inte. Nej. Men jag som alltid landar ju i, vad vi behöver ju börja så tidigt det bara går. På familjenivå, i förskola, skolnivå och sådär. Jag såg förresten en väldigt fin, väldigt rörande YouTube-klipp om en film som var, det var en kvinnlig psykolog tror jag det var, som var på ett fängelse där hon hade tagit ut alla interner på en stor grusplan. Och sen gjorde de en sån övning där de stod i en stor cirkel och sen kom hon med olika påståenden. Är det så att du någon gång i ditt liv har känt att du inte var älskad? Liksom, ta ett kliv fram i sådana fall. Har du någon gång blivit slagen? Ta ett kliv fram. Och den typen av frågor som relaterade till deras uppväxt och upplevelse av sin barndom och ungdomstid. Och hur de här kom närmare och närmare liksom. Och hur det väckte en massa känslor hos de här internerna. Otroligt stark film. Som också belyser, vad handlar det här om? Jo, de människor som begår brott, de som sitter inburade, de har haft otroligt tuff uppväxt. Men samtidigt som du säger då, om var tionde svensk man någon gång har köpt sex. Alla de är ju inte inburade på långa vägar. Och alla där har kanske inte haft den här typen av uppväxt som de här grövsta kriminella har, vad vet jag. Men det är ju där i kärnan i hur vi blir bemötta när vi växer upp. Det måste ju vara där som vi borde lägga allt krut som bara finns. Och uppvärdera den här liksom tiden i livet. Där vi vet ju så mycket mer idag än för bara 20, 30 och 50 år sedan. Men vi har fortfarande en struktur som bygger liksom på att vi ska vara så lite som möjligt tillsammans med våra barn. I praktiken bokstavligen är ju det.
Bokstavligen. Har vi riggat samhället
så? Det är ju det vi säger till våra barn. Att du är inte tillräckligt viktig, så du placeras där. Har du tur så är det en väldigt bra förskola. Men det är ganska få ettåringar egentligen som är mogna att vara ifrån sin närmsta flock liksom, och befinna sig som en liten del i en större barnflock med kanske också stressad personal och allt det här. Så det är klart att, nu säger inte jag att förskolan är fel, men vi har ett samhälle som inte värderar det här med att vara hemma, att ha tid med klara av det, för det är ju rätt krävande. Att vara tillsammans med små barn. Så att,
och det blir väldigt ensamt. Särskilt då om vi har riggat samhället som det är gjort. Och där man kanske inte då bygger lekparker. Eller skapar sammanhang där man kan mötas då. Nej. Jag tycker ju förskolan är det bästa sen skivat bröd. Liksom. Och att...
Kan vara i alla fall.
Jo, men själva... Jag tänker att liksom idén med förskolan är väldigt, väldigt god.
Mm.
Men att ingenting blir ju bra om man liksom... bara sparar.
Nej.
Det är ju som, alltså så, det vet man ju förr i tiden när man kunde resa utomlands. Om man köpte en resa och så sa man så här att, eller om man flyger med Ryanair liksom, ja, vill ni ha väskan med er? Ja, men har man köpt en riktigt billig biljett, ja, men då är det det man får vara beredd på.
Mm.
Och jag tänker det är lite så som det är inom både äldreomsorgen, inom
barnomsorgen. Jag vill ha utbildad personal.
Ja, men och framförallt personal så räcker det, personal som har goda förutsättningar, goda ledare, att det finns resurser och rimliga förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Och det de har pratat om nu, jag kan ju tipsa om Åsa Plessner och hennes kollega Markus som har skrivit en bok som heter De effektiva, som handlar just om nedskärningar inom det offentliga eller inom välfärden. Ska jag säga. Och där man läser ju då att ja, vi ska göra nedskärningar på så här mycket, men det kommer inte drabba kunderna. Och då kan man ju tänka sig, ja, fast vem tänker vi att det drabbar då? Om man gör nedskärningar i sjukvården och inte ska drabba patienterna.
Mm.
Det kommer ju såklart drabba personalen. Mm. Det är ju en rätt enkel slutsats faktiskt. Och samma sak i förskolan. Ja, men om det inte ska drabba barnen, ja, men då kommer det drabba personalen. Och om personalen
och då faller
ändå
på
inte,
sin egen orimlighet.
Ja, om personalen inte klarar att leverera på den effektiviseringen, ja, då kommer det drabba barnen.
Mm.
Så bara det här att man säger att det ska inte drabba kunden, patienten, barnen, så betyder ju inte det att det inte blir så i praktiken. Utan det är ju bara politisk retorik. För att det vill du och jag som skattebetalare höra.
Mm.
Ja, vi får betala mindre skatt och så får vi samtidigt kanske ännu bättre kommunal service. Det är ju glimrande.
Mm.
Ja, det var en passus.
Ja, en passus. Nej, men alltså det är ju ett system som vi befinner oss i där det där är högst relevant, verkligen. Nej, men också att vi har ju en struktur där vi inte, ett riggat samhälle där vi inte har så stora valmöjligheter, är det väldigt många som upplever att man liksom måste in i en viss, måste börja jobba efter en viss tid utifrån och sen då motsats liksom, ja, men vi har det jättebra jämfört med hur många andra länder och så vidare, va. Men det här med människor som begår brott som också är då direkt handlar om att utnyttja och exploatera andra människor. Det finns ju överallt oavsett vilka politiska system man har. Eller hur? Alltså det är ju ingenting som är unikt för vår kultur.
Nej, men vi har nog till och med väldigt mycket mindre jämfört med väldigt många andra kulturer, skulle jag säga. Och det, så vi har ju faktiskt en... Igår när jag var ute och körde bil så såg jag en bil som var på väg åt andra hållet som stannade. Och jag bara, varför stannar de? Då var det så här att det var två ankor, ett ankpar som var på väg över vägen liksom. Och jag tittade in i den andra bilen sen och då var det så här en farbror i så här 55-årsåldern. Och jag tänker liksom, det är mitt Sverige. Mm. Där medelålders män stannar sin bil för att låta ankor passera. Så jag tänker att det är ju väldigt mycket som funkar. Det är väldigt mycket som himla, himla bra. Och jämför man det liksom på internationell basis så har vi ju ett jättefint samhälle där de allra flesta är liksom hyvens.
Mm.
Men
det finns
det kan
andra.
Ju bli bättre. Mm. Och det vi har som är bra tänker jag att vi inte ska liksom montera ner bara för att vi är så dumma i huvudet. Mm. För att allt ska vara så jävla billigt.
Mm.
Och sen så blir vi överraskade liksom. I min värld så är det liksom, finns det ett självklart samband mellan att vi sparar på barnomsorgen och men jäklar, vad många busskurer som har gått sönder.
Men vi då som är schyssta, vi beter oss ganska okej. Okay, vi gör inte så mycket brott. Men när en Paolo Roberto dyker upp så är vi ändå där och är en del av den här flockmentaliteten som du inledde med. Och vi hoppar på det här drevet och så vill vi liksom skamma honom och ställa honom till
fast
svars.
Fast du och jag gör ju inte det. Och det finns väldigt många andra som tänker jag som
ja, väljer att... Nu det här viet är ju liksom vi, den kollektiva massan som ändå är så här... Det är ju ändå rätt mycket sånt skit skulle jag kalla det i sociala medier om man liksom vill lägga tid på att titta på det. Jag kände framförallt personligen med den här Paolo Roberto härvan så förstod jag att väldigt mycket handlade om också hur han... Vad han själv liksom gick ut och sa och att det... Inte bara handlingen utan det han sa efteråt...
Ja, det är ju väldigt många delar i det här som är liksom särskilt provocerande. Mm. Dels är det då att han då har lyft fram sig själv som en person som genom ett väldigt sunt leverne har mött sina utmaningar. Och att när han tycker att livet är tufft, ja nej, men då sätter han inte i sig en burk jordnötssmör utan då sticker han ut och springer. Och han går ut och springer varje morgon och sådär, bla bla bla. Och har varit lite nedvärderande mot människor som inte bara tar sig i kragen liksom. Och sen så var ju nästa steg i det här att han då i den här liksom panikreaktionen som han måste ha hamnat i då när han åkte fast är att han då ska tala ut och att han börjar berätta liksom historien från sitt perspektiv och då spanar man utifrån så inser man men du är ju helt så empatibefriad. Det här är en annan människa du har utsatt för någonting. Och sen la han ut en bild på Instagram typ dagen efter på sig själv med tummen upp och han ska ut och springa. Nu ska jag liksom laga det här livet som har fallit i kras. Och någonstans så inser ju då de flesta att man behöver nog liksom ner och vända kanske lite längre. Det här känns inte riktigt uppriktigt. Nej, han har nog inte liksom stannat upp och känt efter om det är så att han tycker att det där känns som en bra idé liksom. Mm. Så att det var ju väldigt många saker här som jag tänker kastade mera bensin på den här elden.
Nej men det är klart att och jag tycker ändå att vi ska få reflektera öppet och liksom tycka saker och sådär. Det är ju viktigt. Men om man liksom kommer tillbaka till kärnan att ställa till svars och att göra det genom att liksom verkligen skamma någon offentligt är ju ett mönster som är lätt att identifiera att vi lever med. Och det i sig är ju också någonting som vi behöver liksom våga titta på. Inte bara säga, utan att på något vis förringa liksom det här brottet.
Eller hur? Men jag tänker att vi tänker att det här med att sälla oss till drevet, att tycka att det är en ärevärdig reaktion. Den vill jag ifrågasätta.
Mm. Men det finns ju någon slags positiv intention bakom det också förstås. Därför att det ger oss ju den här, som du nämnde tidigare också, den här känslan av att det känns bra på något vis i oss när vi gör det. För då är vi är på den rätta sidan. Då har vi markerat det också så ingen ska tro att jag är på fel sida. Apropå den här strecket i sanden liksom. Men kan man inte bara liksom gå fram och sudda ut det där strecket i sanden? För det är väldigt, väldigt svårt. Trots att de flesta av oss är väldigt överens om vilka beteenden som är liksom fel.
Men då behöver man ju liksom ta ledarskap över sin hjärna.
Mm.
För det är ju det som krävs för att man ska då.
Mm.
När den här impulsen kommer, när strecket i sanden dyker upp, så behöver man bara, jaha, men just det.
Mm.
Okej, nu behöver jag liksom sudda ut det här och klara av att vara i den här ovissheten att ja, för det är ju en sån här situation skapar ju också liksom den här ovissheten, eller en, ja, jag måste, upplever det som att man måste välja.
Nej, men det är ju återigen det, alltså, vi landar ju ofta i det att ta några djupa andetag, låta liksom det sjunka in, att inte springa på sina impulser. Och att även i såna här saker som inte berör en själv direkt, utan att man reagerar på vad andra människor har gjort.
Men jag tänker i ett sånt här läge så hamnar jag ganska snabbt i att det där är ju inte okej. Men vi har ett rättssystem som tar hand om det. Och nu jobbar ju inte jag med såna saker, så jag behöver inte engagera mig där. Däremot så kan jag engagera mig liksom och försöka liksom, ja, men hur kan vi göra för bidra till att vi ska lägga mera tid på förskola? Eller i konkret i mitt eget liv. Ja, men har jag pratat med mina barn om det här? Mm. Eller har min man pratat? Vi fick ju den här lilla folden för ett tag sedan. I och med att Olle är 15. Så var det ju apropå det här med samtyckeslagen.
Just det.
Så då hade ju min man ett samtal med våra barn liksom, kring vad är lagligt, när begår man ett brott. Och bara liksom förklara liksom, och jag tänker att bara en sån sak skulle man ju komma jättelångt med, att alla faktiskt tar det samtalet med både sina söner och döttrar.
Mm.
Vad är samtycke liksom? Det är ju kanske inte jättelätt.
Nej. Nej, men absolut. Nej, men det är ju en drivkraft som både du och jag har väldigt starkt, att bidra till att hålla den här typen av samtal levande och den här typen av självkännedom igång.
Du var på väg någonstans innan jag avbröt med min rant här.
Nej, men det har jag helt glömt bort vid det här laget.
Det är så störande när jag klipper. För i våra samtal så känns det ju alltid väldigt, väldigt angeläget att få lov att avbryta dig. För det jag vill säga är ju så väldigt viktigt. Och sen när jag sitter och lyssnar och redigera då, så hör jag ju dig så här berätta om jättespännande saker. Och sen bara, kommer jag bara rakt in, bara tar, eller ja, du vet, bara hijackar. Och sen sitter jag och väntar så här, men Maria-Pia sa det där spännande. När ska hon prata färdigt? Och så gör jag det ändå.
Ja.
Mm.
Jag minns inte alls.
Apropå det här med att hantera sin hjärna.
Ja. Nej, men just det, vem utgår med din hjärna nu, skulle man kunna ha.
Kan liksom, inte hejda impulsen.
Ja, nej, men det är jättesvårt, för man får någon idé. Det är ju en klassiker när man sitter och lyssnar på någon och så tappar man. Bara för att ens egen idé är så briljant.
Ja,
man måste fram med den, det känner man ju igen.
Du känner igen.
Ja, så är det ju verkligen. Men vad har vi kommit fram, till någonting? Liksom? Nu vill vi ju lösa det här, eller hur?
Ja. Nej, men kommer du ihåg det här programmet Plus? Med Sverker som skulle, ska det vara så här? Ska det vara så här?
Just det.
Och så bara så här, pang, ner i soptunnan med saker och ting.
Ja, vad kastar vi i soptunnan nu då? Det är liksom inte Paolo Roberto. Han har betett sig illa. Ja. Han och många andra som köper sex av utsatta kvinnor. Ja. Det finns soptunnor för dem som samhället har liksom reglerat. Mm. Men känslosmart, vi vill ha en annan slags soptunna här då. Vi vill kasta...
Ja, men snabba dömanden och drev, tänker jag.
Drev, så oreflekterat drev. Mm. Utan vi vill uppmana till att man reflekterar mer. Inte hoppa på första bästa liksom, impuls.
Och kanske ger alla en kratta liksom. Att liksom kratta det här i sanden istället. Och kratta fram en fin liksom... plätt där vi kan få röra oss liksom över hela och vara i alla nyanserna. Mm.
Vilket absolut inte innebär att vi rättfärdigar liksom våld och alltså den här typen av brott om man beter sig illa. Det är inte det handlar om.
Nej, det är fel tänket att man kan liksom hålla två saker i huvudet samtidigt. Att det inte går. Det är det fel tänket.
Men det går ju om man liksom kommer ihåg att dra i nödbromsen.
Mm.
Men då, det är ju ett medvetet val som man behöver göra, tänker jag. Att, nej, men jag vill inte vara en person som kastar mig på Facebook och Instagram liksom, och kastar skit på folk som har betett sig illa. För det första så vet man ju inte alltid. Alltså det är ju många som får skit som inte har gjort den här typen av fel, så att säga. Så att det här är ju så uppenbart ett brott. Men det finns ju så mycket annat där människor får skit. Bara för att de är den de är.
Mm.
Ser ut som de ser ut och så vidare. Va? Så att, det tror jag är liksom steg ett. Så där, att man väljer. Vill jag vara den typen av... Vill jag ha den typen av beteende själv? Och sen hitta en regleringsmekanism. En inre nödbroms.
Mm. Jag tänker också, varför blir det här med impulsen att vilja ställa någon till svars som att det faktiskt bara är en impuls. Och att känslan att, eller den här starka drivkraften och viljan att vilja döma är ju bara en version av liksom treåringen som inte klarar av att sitta framför marshmallowen utan att äta upp den liksom.
Mm. Men jag har ju en sån jättestor marshmallow tänkte jag säga, men det är precis tvärtom. Jag tänker på Donald Trump. Jag kan för mitt liv
din inte... marshmallow.
Nej, det blev ju fel liksom. Utan min impulskontroll där är ju inte att jag inte kan motstå Donald Trump, utan tvärtom. Att jag har svårt att förstå varför vi inte agerar, och vi, då menar jag vi, resten av världen, som inte går samman och stoppar den här mannens märkliga beteenden. Här nu gör jag ju precis det här som vi har pratat om att man inte ska göra då, va? Men där, det är ju en av mina, liksom, jag tror att man kanske har några sådana här käpphästar som är kanske extra utmanande, extra liksom, beteenden som man har väldigt, väldigt svårt att acceptera, som gör att det blir väldigt, väldigt svårt att stå emot den här. Jag har ju många gånger liksom hejdat mig från att liksom gå ut offentligt och tycka en massa saker om den här personen. Men nu det jag tänker på nu, det är ju liksom snarare varför världssamfundet inte gör, och det gäller inte bara Donald Trump, utan det finns ju andra liksom, det finns ju massa olika slags despoter och personer i ledande ställningar som jag bara säger, men hur kan de få sitta kvar? Det är liksom one world, vi måste ju kunna göra någonting.
Men i Donald Trumps fall så är det väl väldigt enkelt att de har kärnvapen. De är det mäktigaste landet i världen. Och är en otroligt liksom, viktig ekonomisk motor.
Mm.
Och därför upplever man liksom inte att det går. Men det där tänker jag ju mer liksom att det är inte riktigt samma impuls. För där tycker jag mer att du, där ställer ju du liksom en väldigt relevant fråga bara. Vad är det som gör att vi inte kan ta tag i det här?
Ja, för det är den impulsen får jag varje gång när man liksom läser eller hör honom
göra ytterligare en grej. Men när det är din impuls då? Skulle det vara att skriva massa elaka saker?
Nej, dela utan massa liksom strunt, jag, eller? Att jag förstår inte varför vi inte mer samlat liksom. Men det kanske pågår samtal liksom, inom EU eller vad vet jag.
Jo, men det du upplever FN. Handlar ju inte om att du drar iväg och gör en massa dumma grejer, utan det jag hör dig göra är ju liksom att du reflekterar kring det här.
Ja, det gör jag. Jag tänker ju mycket på det.
Ja.
Ja.
Så det...
Nej, men det är inte samma grej, jag vet. Men det är ändå en sån här där jag kan få den här liksom... Vi är ju dumma i huvudet. Liksom, vi kan inte bara se på. Vi har, det, här, det har ju hänt saker förr när liksom våldsamma ledare med utan empati och medkänsla sitter på tronen.
Jo, och det tänker jag är liksom... Det är väldigt lätt att haka på och slå på någon som redan ligger. Men det här att stå upp och ha integritet och säga emot någon som kan förgöra oss är ju väldigt mycket svårare.
Mm.
Så, och jag tänker att...
Där det finns ett beroende som du är inne på.
Ja,
där också med
och jag tänker att det är det som jag kan tycka är lite extra så här fult i det här liksom, ja, nu bara sparkar vi och sparkar och sparkar. Just för att, ja, vi törs sparka på den som inte kan försvara sig. Men man törs inte stå upp mot den som kan slå oss.
Mm.
Så jag tänker att det är nog liksom två sidor av samma mynt där. Att, ja, men vi är liksom för jävla fega.
Mm.
Det är de allra flesta av oss. Alltså jag definitivt. Om det var så att jag hamnade i någon typ av situation där jag skulle behöva liksom svära min trohet till någon ledare någonstans i något land som jag verkligen inte liksom gillade eller trodde på. Om det var det jag skulle behöva göra för att min familj skulle överleva, så skulle jag nog göra det.
Mm. Jo, men precis. Det är bara att tänka den tanken så är man ju där själv, absolut. Mm.
Däremot så är det väldigt lätt att sitta härifrån och tycka liksom att Donald Trump är dum i huvudet.
Mm.
Men hade det varit så att det var liksom att på allvar någonting som stod på spel för mig och min familj så...
Mm.
Eller jag tror att det var... Var det något? Det var Norge. De exporterade mycket lax. Och de förargade något land, om det var Kina. De hade delat ut något pris till någon kines som var i onåd liksom, med den kinesiska regeringen.
Just det. Ja. Just det.
Och det som hände då var ju att Kina sa, det får ni inte göra. Och då sa Norge, det är ändå. Och då sa Kina, då tänker jag inte köpa någon lax av er. Och det var ju deras absolut största. Det var ju så här, du vet, hur många jobb som helst, hur mycket lax som helst. Och de höll ju ut en stund, men sen sa de liksom, vi är jätteledsna Kina, vi gjorde fel. Ni har rätt att vara en diktatorisk stat som är dumma mot folk, sa de kanske inte, men liksom, ja. Och då kunde de öppna handelsförbindelserna igen, så det är ju så vi gör liksom. Och jag tänker apropå det här med, varför gör vi ingenting? Nej, men det skulle vara liksom, konsekvenserna skulle bli för stora för oss.
Mm. Deprimerande.
Ja.
Djupt deprimerande. Mm. Det här var inte så lustfyllt slut.
För och tillbaka jag tänker att lyssna på good vibes igen.
Good vibes kan ni lyssna på. Men och det som är, jag tänker också att vi ska väl avrunda och att det här också är säsongsavslutning.
Ja, efter ett helt jävla års poddande liksom. Ett så hamnar vi här.
År, så med sitter Donald vi här. Trump. Ja, i knät liksom.
Men jag tänker att vi skulle kunna liksom försöka och kan inte du bara så här, säga så här, tre bra saker med att ha blivit dubbelmormor? Så kommer vi tillbaka i så här good vibes igen.
Jo, men att jag får ännu mera kärlek. Får dubbelt så mycket kärlek. Får ge dubbelt så mycket kärlek. Och ja, men du ser, det räcker med att du säger det magiska ordet dubbelmormor. Så bara bubblar det av känslor i hela kroppen. Så det är ju, det kommer jag ju fokusera på mycket mer än jag kommer fokusera på Donald Trump, kan jag säga.
Mm.
Under resten av sommaren.
Mm. Det var en grej. Har du två saker till?
Ja, det var generellt sett. Eller ska det vara tre grejer om dubbelmormor?
Nej, du kan ta det andra grejer också.
Jag kommer göra det bästa möjliga, och jag är helt säker på att jag kommer lyckas jättebra av det här med hemester. Att man inte får vara ute och resa. Och att man uppmanar att stanna hemma mycket och sådär nära. Det känner jag är, vilken gåva, vilken möjlighet att faktiskt inte sticka iväg och leta efter det gröna gräset på andra sidan. Utan fortsätta toknjuta av det som är här. Mm. Och tredje, fortsätta gå och lägga mig tidigt. Jag mår så bra av det. Det är ju helt fantastiskt. Det är positivt för mig. Vilka är dina tre?
Gud vad svårt. Jag trodde vi skulle avsluta med att dina tre är så här. Ja. Vad var frågan? Det var jag som ställer frågan så glömmer jag.
Ja, det är just det. Dina tre positiva grejer med att bli dubbelmormor. För sug på den du.
Ja, precis.
Men vi gjorde om frågan under resans gång. Så du får tolka den fritt.
Ja, men jag tycker också att det ska bli jättehärligt att... Ja, men just nu så är det ju liksom försommar. Jag tycker att den här tiden på året är så skön. Man har liksom så väldigt mycket ljus framför sig. Det är ju nice. Jag ser fram emot att vandra i olika skogar i sommar här i Stockholmstrakten. Det tycker jag ska bli härligt. Och sen ser jag ju fram emot ditt nya barnbarns dop. Då jag räknar kallt med att få skriva och sjunga en låt till honom.
Ja, som du gjorde med första barnbarnet. Mm. Fantastisk, underbar låt. Så det kan jag rekommendera om du vill ge en fin gåva till någon som är nyfödd. Eller någon som kanske ska gifta sig. Eller bara ge en gåva till någon. Beställ en låt av Anna.
Men Donald Trump får ingen.
Nej, han får ingen. Där går gränsen dras i sanden där.
Ja, men då tackar vi så jättemycket för den här säsongen. Och det har varit så här svinkul att podda, Maria Pia.
Ja, men det har det verkligen varit. Och jag vill också passa på att tacka till er som har hört av er och berättat att ni lyssnar på podden, att ni gillar den och allt det här. Det värmer jättemycket. Så vi hoppas att vi hörs igen till hösten.
Mm. Ha det så bra.
Tjing tjing.
Hej då.
Hej.